Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning, avsnitt nummer 288. Så länge har vi hållit på. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, för många mer känd som Lofsan, och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag är ju glad över att få vara lite grann så här vid sidan av Jessica, för att du har precis umgåtts med de, att vi får säga så här, världens bästa idrottare, elitidrottare, under flera veckor nu när det har varit OS. Och sen så hamnar du liksom på andra sidan av livet när du nu ska umgås med de avdankade, de fördetta elitidrottarna nu när du håller på att spela in, eller ska spela in, Superstars.
Ja, det blir ju ganska mycket häng med diverse idrottare för min del. Det kan man säga. Och det är ju kul, för det är ju det roligaste som jag vet. Men just nu så är mitt huvud ganska mört. Jag känner mig inte on top of the world, det gör jag inte. Men det kommer förhoppningsvis. Så att om du skulle vilja byta, så absolut.
Ja!
I'm up for it. Det hade varit skönt att bara få träna och slippa använda hjärnan ett tag.
Men jag sitter parallellt med när jag jobbar, och jag har börjat dra igång med mina PT-klienter i Lofsangruppens studio. Det är intressant det där, för att både du och jag har ju barn i skolålder. Mina killar, de börjar i femman den här veckan. Många skolor runt om i hela landet drar igång nya terminen den här veckan. Men jag slogs också av mina föräldralediga klienter som då bara har ett barn. Det första barnet. De börjar prata om så här: nej, men vi är inte hemma förrän första veckan i september. Och jag så här: oj, vi lever i lite olika tidszoner, känner jag.
Ja, det är det där som är lite sek, tycker jag, när ens jobb inte riktigt matchar barnens jobb, om man säger så. För att jag skulle ju nu vilja, när jag har jobbat färdigt med Superstars, när jag kommer tillbaka i början av september från Gotland, då skulle jag vilja åka iväg. Alltså jag är så sugen bara på att åka någonstans där det är helt öde, lägga mig på en strand, vara i solen, bada, dricka paraplydrinkar och bara läsa böcker och göra ingenting, och inte prata med en människa. Och ha barnen liksom, de kan vara där och leka och stoja och greja på, men jag vill bara ligga på min solstol. Det hade jag velat göra, men det går ju inte, för då är det ju skola. Och samma är det ju med min kära sambo då. Han har ju sina handbollssäsongstider att förhålla sig till, så att det är väldigt begränsat hur man kan ta semester. Så det kommer ju få bli förmodligen lite semester på hemmaplan för min del. Men det är en utmaning när man hela tiden ska förhålla sig till andras tider, det vill säga de andra familjemedlemmarnas tider och åtaganden.
Men om man bortser från paraplydrinkarna, då kanske du ska ansluta till det här kändisgänget som är nere någonstans Sydamerika eller vad det är någonstans, ute på en öde ö, och som ska klara sig själva i typ 2-3 veckor. Du kan ju ansluta där sista dagarna. Du får inga paraplydrinkar, men du får ju vila i alla fall.
Men vet du, det hade jag tyckt var så kul. Jag hade älskat det, tror jag. Alltså, jag hade verkligen gillat det där. Så jag vill vara med säsong 2. Det går ju på min kanal också. Så om jag går till min chef och frågar, så kan jag säkert få vara lova med. Men nu har jag varit med i ett annat program. Så jag kan ju liksom inte...
frivillig.
Ja, jag är frivillig. Då har jag inte ens sett den. Jag kanske ångrar mig när jag ser det. Det kanske är rent fruktansvärt. Men det verkar spännande.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Men det jag skulle komma till, förutom då att jag växlar, så mjukstartar min jobbtermin. Jag växlar jobb med att kolla på, jag skulle inte säga att det är mitt nya favoritprogram, för att jag kollar inte så mycket på de här reality-tv-programmen. Jag kollar på vissa, jag tycker det är kul så här med Gift vid första ögonkastet och mycket så här relationer. Men min nu favorit, och jag är lite frustrerad över att det bara kommer ett avsnitt i taget, över Atlanten. Och Jessica, jag måste fråga dig. Nu ska vi inte spoila för de som inte har sett. När vi spelar in det här avsnittet så finns det 2 avsnitt att kolla på. Men på riktigt, du har ju lyft fram hur dålig du är på att laga mat. Både ja. Du och jag gillar ju HelloFresh jättemycket. Vi har ju gjort reklam, och det var ju så vi fick testa från första början.
Ja.
Jag gillar HelloFresh så mycket att jag fortsätter nu efteråt och alltså betalar för att få matleveranserna.
Samma här.
Ja, men på den nivån ligger ju du och jag, så att vi gillar när det är enormt tydliga instruktioner. Det är färdigt förpackat, man vet exakt vad man ska göra. Men på riktigt, Jessica, vet du inte hur man kokar gröt?
Nej! Jag hade ingen aning. Ingen aning.
Hur kan du ha missat? Jag fattar att man kanske inte har en lektion på hemkunskap.
Nej, men varför skulle jag ha lärt mig det? Jag äter ju aldrig gröt i frukost heller. Varför skulle jag ha lärt mig hur man kokar gröt?
Gröt är livets bästa måltid. Jag kan få cravings på gröt. Alltså jag kan längta till hösten när det är så här kallt ute för att verkligen få äta en värmande gröt. Men det är inte alls ovanligt att jag nu under sommaren, när det är jättevarmt ute, sitter och äter min havregrynsgröt till frukost. Alltså det kan vara... Nu kanske folk blir lite upprörda här nu. Men jag kan ju tycka att gröt är godare än pizza.
I och för sig, jag är inte något stort pizzafan heller. Varje gång jag köper pizza så ångrar jag mig, för att det är inte så gott som jag ser framför mig att det ska vara.
Det luktar godare än vad det smakar.
Ja, men det luktar godare och det är gott första tuggan typ. Sen är det bara, nej, varför? Det här var inte alls så gott. Och så lägger det sig som en jätteklump i magen, så får man matkoma efteråt. Nej, uff, pizza är aldrig värt det tycker jag. Men gröt, alltså jag ska säga att nu åt vi gröt på båten varenda morgon. Och det var ju väldigt bra, för att man stod så ju länge på gröten. Och det är ju hårt arbete på båten, så att man behöver ju äta en rejäl frukost. Så att det var kanon. Men det är inte så att jag har tagit med den vanan hem direkt. Jag har inte fortsatt göra gröt. Det har jag inte.
Men när Markoolio då ber dig vakta gröten, vad tänker du att det här vaktandet går ut på? Är det att det ska koka över? Att det är det du ska passa på? Eller vad är det för dig att vakta gröten? Att inte någon ska komma och börja äta ur kastrullen?
Nej, det är väl mest att den inte ska bränna fast i kastrullen som jag tror är att vakta gröten. Jag vet, men det var Marcos fel. Så mycket vet jag att gröt som bränner fast i kastrullen, det är inte kul att ta hand om när man ska diska. Och diska, det gjorde vi väldigt, väldigt mycket på den där båten. Det är ju något som jag möjligt tycker är ännu tråkigare än att laga mat. Och jag vet att den bränner fast, men Marco fick ju sköta gröten i vårat gäng då. Det blev så. I början hade han för lite vatten, den blev ju lite torr. Och det har ju alla erkänt efteråt. De sa ju inte det till oss, rätt till vårt ansikte. Men nu efteråt så är det ett stående skämt om hur torr våran gröt var första månaderna. Men det tog sig. Det tog sig. Det blev bättre och bättre. Vi hällde i massa spännande grejer mot slutet. Det vi hittade, det åkte i gröten. Det var väldigt intressant.
Men har du kollat själv på några av scenerna eller några av klippen, de som tv-tittarna får se? Har du kollat från sidan och liksom återupplevt de här första dagarna som det är klippt i programmet?
Ja, men vi har sett två avsnitt, första två avsnitten, och sen har jag sett avsnitt nummer 4, av någon anledning inte avsnitt nummer 3. Men vi satt samtidigt och babblade lite, så att jag kommer inte riktigt så bra ihåg avsnitt nummer 2. Men visst var det att Öss kräktes och så, va?
Ja, det var avsnitt 1.
Ja, det var avsnitt 1 redan. Va?
Knappt,
man hade dåligt
knappt lämnat hamnen.
Vad hände i avsnitt 2 då? Vi kanske
det
ska spoila.
Nämen Sahara.
Jaha, ökenstormen, ja. Just det.
Apokalypsen. Just
det. Ja, det var riktigt sjukt faktiskt. Det var riktigt sjukt. Tänk att man är mitt ute på havet. Alltså man är så otroligt långt från Sahara. Alltså 1000 mil eller något. Jag vet inte exakt. Men långt från Sahara i alla fall. Och plötsligt vaknar man på morgonen och allt är täckt i ökensand. Ökensand i hela luften. Ökensand på alla ytor. Ökensand i håret. För att det har blåst in från Sahara. Då fattar man ju på något sätt naturens krafter. Och det där var ju vi i säkert 2-3 dagar. Så var det liksom ökensand överallt. Så allt blev så här rött och äckligt. Marcos skägg blev rött och allas hår blev röda. Och ja, det var speciellt. Och så den lilla ugglan. Var det lilla ugglan med?
Nej.
Nej, okej. Då kommer det avsnitt 3. Då ska jag inte spoila. Ja, det var väldigt spännande. Men
vi pratade ju innan du skulle åka på den här seglatsen, som det väl heter. Heter det seglats?
Ja.
Ja. Så pratade vi om det här med utmaningen med att vara så tajt rent fysiskt med människor som man... Vissa kände du ju sedan innan och vissa var ju helt främlingar. Man tänker det här seglingsteamet, de här männen som är proffsseglarna, men sen så också så här kamerateam och liknande. Du var lite så här orolig för hur det är när man ska vara så många personer på en liten yta och man inte kan ta sig någonstans. Det går liksom inte att lämna rummet i princip. Och lämnar man rummet, då hamnar man i ett annat rum där någon annan är. Alltså det här man inte kan dra sig undan ordentligt. Och det jag tänker när jag tittar, och nu kanske det här bara är någonting som en bild som vi som kollar på stora skärmen får, men jag kan ju så här från sidan tycka att det är jobbigt att se och höra när det blir en väldigt grabbig jargong. Jag får värsta vibesen från mina tidiga år som PT på stora gym. Både med andra PTs som är väldigt grabbiga, där humorn ligger antingen jättelångt ner eller ligger på ett område som verkligen inte är okej. Jag kan också få så här medlemmar, grabbgäng som tränar, och det liksom, man tar väldigt, väldigt mycket plats socialt. Höga röster, mycket skämt, mycket så här intern jargong. Och jag tänkte nog under flera år att det var så att det var det här grabbiga, att det var männen. Men sen har jag också varit i sammanhang där den här grabbigheten även finns bland kvinnor. Och jag kan ju ha så svårt för när det bara blir massa skämt, mycket så att göra sig rolig på andras bekostnad och väldigt mycket det här garvet. Och när jag tittar på Över Atlanten så får jag väldigt samma vibes. Fick du samma känsla? Nu har vi bara sett 2 avsnitt, men känner du igen det? Eller var det så här någonting som du inte berördes av eller kanske inte ens såg?
Om man får den känslan så är det nog klippt så, tror jag. För det kändes inte riktigt så ändå. Alltså, killarna som är med är ju ändå ganska mjuka personer. Så Marco, han är världens snällaste människa. Alltså de andra är också väldigt... jag vet inte, de hörs väl ganska mycket, men de är inte så grabbiga till sättet, om man säger så. utan nej, det känns som att vi hade en jargong på båten, men vi var nog alla med i jargongen på något sätt. Men däremot, det är intressant det du säger med den här grabbiga jargongen. Jag har ju egentligen inte så mycket problem med det, och det beror nog på att när jag började jobba med TV, då började jag jobba på ett produktionsbolag som heter OTV. Och det är ett väldigt stort produktionsbolag idag, men framförallt som mediebyrå, kommunikationsbyrå. Men då var det väldigt litet, och då var vi bara killar och jag. Vi var kanske 10 personer på TV-redaktionen, och alla var killar förutom jag, och så Annette som jobbade med, vad fan var det hon gjorde, ekonomi. Typ. Hon sköt ekonomin, och hon är lite äldre. Ja.
Jag ser framför mig den här verkstaden, där det är manliga mekaniker och kanske att receptionisten och ekonomen, de är kvinnor. Ja.
Exakt, och Annette var ju den som höll ordning på alla killarna. För hon är inte död. Nej, men det är mycket krut i Annette. Så att, du vet, hon sa ju till dem när det blev för grabbigt och liksom tog dem i örat och så. Men jag tyckte att den där miljön ändå var ganska... Jag trivdes ganska bra i den. För att jag kan också svårt för den här tjeja jargongen när det blir mycket skitsnack, när det blir mycket stick bakom ryggen. Och det här är ju jättekategoriskt att säga att det alltid är så. Men sen har jag varit på andra arbetsplatser där det har varit mest bara kvinnor. Och det är ju någonting annat. Och det har jag lite svårare för. För då blir det väldigt mycket spel. Det som är med killar är att det är väldigt rakt. Det är väldigt rakt pang på. Och det tycker jag är skönt. Jag gillar inte spelet. Jag gillar inte när man inte vet om någon är falsk eller äkta. Eller säger någonting. Men sen nästa sekund går och säger någonting helt annat. Till någon annan bakom ryggen på en och sådär. Det tycker jag. Jag har jättesvårt för det. Och då tycker jag det är mycket skönare när det bara är så här raka rör. Som det ofta är med killar. Men då tror jag att jag också lärde mig. Att man... man måste vara lite tuff själv. Så att jag är väldigt bra på att säga ifrån när jag tycker att det blir för grabbigt eller ja, då säger jag bara till. Och killar kan ju ofta ta det. Alltså de blir inte sårade av det, utan tycker ändå att det är skönt att man bara är rak.
Men för varken du eller jag lever ju ihop med en sån typ av partner.
Nej, verkligen inte.
Det är ju, vi har inte dragits till den typen av social miljö.
Nej, precis. Men ändå så är ju jag ganska insyltad i idrottsvärlden, och där kan det ju vara väldigt grabbigt. Men känslan är att det där har ändrat sig lite. Du vet, den här locker room-kulturen som alla pratar om. Det är klart att den finns kvar på många ställen. Men jag tror att det börjar gå åt ett annat håll. För till exempel i Hammarbys omklädningsrum så vet jag att där säger killar ifrån om de tycker att det blir för liksom sunkiga skämt och sånt. Då är det killar som säger så här, men så här snackar vi inte i vårt omklädningsrum. Och det tycker jag är så jävla ballt att det där håller på att försvinna någonstans och blir någonting annat. Men en killig jargong, det behöver inte bara ha negativ klang, kan jag tycka. Om du förstår vad jag menar med det där, att det kan ändå bli lite rakare och att man inte behöver ta allt så himlans allvarligt. Jag tycker det har blivit så... Jag vet inte, det är så svårt att skämta nu, Frida. Man får inte skoja om någonting. Nu låter jag som en gammal tant. Man får inte skoja om någonting längre. Men i en sån här grabbig miljö så känns det som det är mer tillåtet att liksom hålla på och skoja om allt möjligt. Och det behöver inte vara så himla allvarligt. För du vet, skojar man fel i vissa sammanhang, då tittar ju folk på en som att man är dum i huvudet, och så dör stämningen som en sten. Och så, ja,
det där är jag. Jag drar ju alltid de fula skämten, så kommer jag på efteråt bara, men gud, nu, det här var inte ett forum som jag skulle dragit ett sånt skämt. Jag är inte hemma i mitt vardagsrum.
Nej, exakt. Exakt, och det är tråkigt att man ändå ska behöva tänka så. Och då kan jag tycka att det är lite enklare i de här lite grabbiga miljöerna att man bara kan skoja på. Det är lite råare, men inte bara på ett dåligt sätt. Om du fattar vad jag menar. Men jag upplevde det inte som att det var så grabbigt på båten. Däremot så upplevde jag det som att vi är ju... Alla som var med har ju någon slags... vad ska man säga? Framför jobb. Där man syns och hörs mycket och är van att liksom få ganska mycket uppmärksamhet. Eller jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt.
Och synlighet.
I början, Ja, men precis. Och i början kändes det som att alla var så jävla uppskruvade. Vi var så uppskruvade, det var så högt tonläge. Och det var liksom... Jag vet inte, det var som att alla kände att vi, nu är vi lite grann på scenen. Och så var det de första dagarna. Och sen var det som att alla bara slappnade av och bara, phew, okej. Vi behöver inte stå på scenen här, vi kan bara vara oss själva. Och liksom, då blir det lite lättare att... och andas och umgås. För jag är ju annars väldigt mycket så att om det blir för många som vill slåss om ett utrymme, då backar jag hellre. Jag orkar liksom inte åka med i den. Det tror jag har med mitt norrländska arv att göra. Lite grann det här, du ska inte tro att du är något. Då backar man hellre, så kan man betrakta. Observera istället. Mm.
Ja, vad intressant, för det där, jag tänkte mycket på det, just det där första avsnittet. Och när, eftersom jag ju vill se dig, jag vill se dig och Eva Röse, jag blir så här, vänta på att ni ska komma i bild. Och när då Markoolio sa väldigt tidigt, typ redan på hotellet innan ni hade lämnat eller klivit ombord på båten, så menade han på att det var han som var huvudrollen och alla andra är statister. Jag bara, app, inte svära i kyrkan.
Ja, nej, men det känns som... Vi funkade väldigt bra. Det tog några dagar innan det satte sig, och sen så blev det väldigt, väldigt bra. Men det var det med i andra avsnittet när Öss och Eva rök ihop lite?
Jajamän.
Ja, just det.
Älskar Eva Röse.
Ja,
älskar.
Eva Röse är väldigt rak. Hon säger ju ifrån. Hon tar ju inte någonting. Du vet, där man själv kan vara lite så här, jag vill inte döda stämningen nu, så att jag bara håller käften om det här, jag orkar inte, det får passera. Det gör ju inte Eva. Eva bara säger ifrån. Spelar ingen roll om det blir iskall stämning i luften. Men jag gillar det, hon är jävligt tuff. Hon säger alltid så här, men jag har fått noga det där. Jag har lovat mig själv, jag har fått noga det. Jag ska inte ta sån här grabbiga skämt eller... det är slut med det. Det tycker jag är ballt. Jag är jätteimponerad. Jag står gärna bakom Evas rygg i en strid. Hon kan gärna gå framför där. Och annars slags stridsel så går jag gärna bakom. Då känner jag mig trygg.
Men jag läste en intervju med dig i Expressen där du hade just reflekterat kring dina egna fördomar om dig själv. Och vad de... inte så att, att du fick... ändra din syn på dig själv, men att du kanske fick insikter eller att du förändrades under den här seglingen, att du trodde att du var på ett visst sätt och sen visade sig att du inte alls var sån. Till exempel det här med att behöva ha det lyxigt, lugnt och vackert runt omkring sig i sitt hem, och sen att kunna slå sig till ro i en liten hytt ute på havet. Berätta.
Nej, men jag har väl tänkte mig själv de senaste åren att jag verkligen alltid vill ha det bekvämt. Det är jätteviktigt för mig när jag reser, att jag bor på fina hotell, jag betalar gärna extra för det. Och att jag har tänkt så här, jag är inte en sån som kampar eller du vet, utan jag vill ha det bekvämt. Det har varit viktigt för mig. Och sen insåg jag nu när jag var ute på havet att jag behöver inte alls ha det bekvämt. Jag trivs jättebra när det är väldigt enkelt. Jag har det otroligt bra när allt är enkelt. När jag har ett schema och fasta tider och sånt att förhålla mig till. Att jag bara har en säng att lägga mig i. Jag behöver inte ha en walk-in closet med 1 miljard prylar. Jag behöver inte sminka mig varenda dag. Utan jag kan bara, jag trivs ganska bra i det enkla. Och jag tror, för det snackade Eva och jag ganska mycket om, att vi kände det som när man var där på båten, det var som att man hittade tillbaka till sin grundperson. Alltså en person som man var innan vuxenlivet har liksom kastat den åt olika håll, och man har utvecklats åt olika håll och sådär, på grund av olika anledningar. Men grundpersonen som man var när man gick in i allt det där, den hittade man lite grann tillbaka till. Och så personen som man var innan man blev mamma till exempel, när man bara var sin egen person. Och det var ganska spännande, för att jag hittade en annan människa där som inte heller är så himla orolig och rädd och... fassig liksom, måste ha det bekvämt, har en massa nojer, bla bla bla, utan det var en ganska trygg och grundad person som jag hittade faktiskt. Och det var ganska spännande. Det var ganska spännande. Och jag tror att man behöver en sån där upplevelse för att komma tillbaka till det. Jag tror man måste vara helt bortkopplad från sitt liv, som vi faktiskt var. Vi hade ju inte någon möjlighet att ha kontakt hemma. Man kunde inte gå iväg efter inspelning, utan man var ju på båten. Det var livet liksom. Och det var ganska länge. Det var inte så att man var borta en helg. Och så här, åka på en helg för att hitta dig själv på någon så här, var tyst hela tiden, spa eller någonting sånt. Jag tror inte att det räcker om man ska kunna göra sådana upptäckter av sig själv som jag faktiskt gjorde. Det var riktigt ballt. Det var riktigt ballt.
Vad intressant, för att jag typ precis tvärt emot. Idag när det här avsnittet släpps, då åker Sixten och jag för första gången på en nationell tävling. Vi ska åka och tävla i Svenska ungdomskuppen i Lidköping, och det är första gången som jag ska åka med den här klubben när vi nu tränar paddling. För att jag tävlade för en annan klubb när jag var ungdom och junior, och där hade man en viss typ av boendepolicy, alltså klubben kunde sponsra med en viss peng per natt när man skulle åka på tävling, och det var ju också 90-tal, det var liksom lite andra, det var inte så höga förväntningar. Och jag vet ju att inom lagsporten, när man ska åka bort och sova över när det är cup eller liknande, då är det ju liggunderlag i gymnastiksal. Och jag minns att jag har sovit på luftmadrass på en förskola eller dagis på den tiden, när jag var ung och skulle åka iväg och tävla och sova borta. Och sen nu då när vi ska åka med den här klubben, vi är tre familjer som ska köra, och vi skulle boka boende, och jag var så här lite nervös och var tvungen att så här känna av så här, vad ligger liksom, vad har vi för policy när det handlar om att boka boende. Och så här, för jag vill inte själv komma och säga, jag skulle så gärna vilja ha ett eget rum. Självklart vandra hem, det går jättebra, inga problem med det, och dela toalett, det funkar superbra. Men just det här, jag hörde mig själv säga när jag fick så här, jag fick liksom en liten feedback i någon blick eller något ansiktsuttryck liksom, att nej, men det kanske inte är gymnastiksalsgolv som är standarden i den här klubben. Och då hörde jag mig själv säga, jag är alldeles för gammal för att sova på liggunderlag i gympasal. Och jag är också för framgångsrik i mig själv för att göra det. Och de bara, nej, men i den här klubben så betalar alla sitt eget boende. Och vi brukar försöka hitta något mysigt litet hotell eller enklare. Jag bara, oh, pew. Och sen så satte jag mig och googlade massa, och så hittade vi ett jättemysigt där vi ska bo, de här tre familjerna. Men det bygger ju också på att vi inte har med oss barn utan en annan vuxen. Och att alla, liksom, alla vuxna tycker att det här är okej att betala för att bo på hotell två nätter när man ska tävla. Barnen, alltså de bryr sig ju inte. Det kan ju tvärtom vara nyttigt och jättegivande att sova på luftmadrass och få lägga upp sin lilla bok om man vill ligga och läsa och sådär. Men jag själv, det är nästan så att jag får så här att det kommer inte gå. Jag kommer sova så dåligt, plus jag ska köra dit, köra hem, packa kanoter på taket och bara tänkte så, okej, sen på måndag ska jag gå och jobba igen. Hur ska jag orka? Men då var det så här, bra, pew. Vi bor på ett hotell med hyfsat bra standard. Så jag är inte där du är, Jessica.
Men missförstå mig rätt nu, Lovisa. Det är ju inte så att jag kommer att välja vandrarhem framför lyxhotell i fortsättningen. Det kommer jag ju inte. Jag uppskattar ju fortfarande väldigt mycket att ha det bekvämt och lyxigt runt omkring mig. Men det som var insikten var att jag behöver det inte för att må bra. Och vet du varför det är bra? Det är bra för att jag ibland hamnar i situationer när jag börjar noja för saker som jag kanske inte behöver noja för. Som att, jaha, ska jag dela rum nu? Hur ska det gå? Åh, ska vi dela toalett? Åh, herregud, hur ska det gå? Att jag har blivit lite coolare med de grejerna. Och jag skulle inte ha några problem att ligga på ett liggunderlag i en skolsal. Jag skulle inte älska det, men jag skulle ju fixa det och ändå tycka att det var helt okej. Däremot så är det är väl mer att kroppen mer än huvudet pallar inte längre liggunderlag i skolsal. För då kan jag säga att jag skulle ha ryggskott när jag vaknade på morgonen. Så det är ju mer en praktisk fråga. Men någonstans så är ju det också lite mysigt. Är det inte det?
Jo, och det blir ju lite kluvet i det där. För att jag utvecklades jättemycket av att ha min egen stora bag, liggunderlag, sovsäck, rulla ut det, sitta och äta godis på varsin luftmadrass med sina kompisar och liksom spela kort och allt det där som barn. Och jag skulle ju vilja att mina barn också får göra det. Ja. Så det blir liksom lite förskjutning. Men å andra sidan, jag tänker som när man åker förbi ibland, nu inte kanske förra sommaren, men tidigare sommar, det står man åker ute på semester på sommaren eller augusti, september där, så kan det stå någon särskilt orienteringstävling till höger. Och så tittar man in så här. Och då är det ju på riktigt så här en 400 tält som står uppställda. Och där bor alla de här orienterarfamiljerna mitt ute i skogen och ska tävla i typ 3 dagar. Jag tror kanske inte att det finns någon dusch. Och finns det dusch, då är det liksom väldigt enkel, låg standard. Så att du, bara för att du och jag är så här, kan man bo på hotell eller ett lyxigare vandrarhem när man är ute och tävlar med sin klubb, då väljer vi det. Men det finns ju fortfarande i många sporter, då är det väldigt låg standard. Men jag skulle ha svårt att njuta av helgen som sådan. Det är väl mest det så här, att man tänker sig helheten från vuxenperspektivet. Men ur barnperspektivet, då tror jag mycket på den här luftmadrassen.
Ja, exakt. Och barn har ju verkligen inte ont av det. Ibland kan jag känna att man gör sina barn en otjänst när man bor lite för fint. När man är ute och reser och sådär. För grejen är att de kommer ju inte ha råd att bo så själva när de ska betala sina egna resor. Utan då är det ju lite billigare hotell, vandrarhem, sådana grejer som kommer att gälla. Och då kanske man har gett dem en standard som gör att det blir lite jobbigt.
Så jag vet måste inte. Du hålla dig från att swisha över pengar så
att
de kan uppgradera sig?
Det kommer jag inte att göra. Nej. Alltså, man har ju själv rest sådär. Så du vet, när jag var ute och tågluffade i Europa, då hade vi ju knappt ens råd till boende på nätterna. Så att ibland så tog vi nattåg för att slippa ha ett boende. Och vi bodde ju på de sunkigaste vandrarhem där det förmodligen var både vägglöss och, ja du vet, jag vet inte allt. Och man liksom hittar lakan med blodfläckar på och alltså, så ofräsch att du förstår inte. Man vill inte ens lägga sig. Men det har man ju gjort och så ska man ju göra när man är ung.
Jag gjorde ju aldrig det.
Det är ju hela poängen. Du har aldrig gjort det där?
Nej.
Du gick direkt till lyxstadiet?
Nej, gud nej. Men jag hade ingen sug att resa efter gymnasiet. Och jag hade inget behov. Jag hade inte ens ekonomi att resa iväg. Jag började plugga, började jobba. Eller jag hade jobbat under hela gymnasiet, men jag hade liksom inte det utrymmet, varken emotionellt eller praktiskt. Eller jag ville ju bara komma vidare i livet. Den här pausen som det blir för många, att man liksom hittar sig själv. Så jag hittade mig själv 10 år senare i en lägenhet med 2 barn och make. Jag gjorde inte den där upptäcktsresanden inom mig som i princip alla runt omkring mig. Men jag är ju nästan trygghetsknarkare. Inte så att det är sjukligt, men jag har ju ett enormt stort behov av trygghet. Och just det där att planlöst nästan resa runt. Jag får nästan lite tryck över bröstet. Nu har vi börjat prata om att vi, med de här nya grejerna, man kan åka tåg från Stockholm hela vägen ner till Köpenhamn och sen vidare ut i Europa på samma typ av biljett. Och barnen på riktigt är lite sugna på det. Och jag så här, okej, hur skulle vi kunna lösa det så att jag skulle kunna finna ro? Men jag gillar inte heller att bära runt på en väska. Jag vill ju liksom vara fysiskt på en plats. Jag gillar inte att transportera mig. Jag vill bara blippa mig över till att vara där. Jag är ju inte den här sacken för flygplatser och själva resan som ju du älskar. Du kan ju nästan längta mer efter resan än att komma fram.
Ja, jag älskar att vara på resande fot. Jag tycker det är magiskt. Och jag är så glad för mig själv för att jag verkligen, verkligen uppskattar vissa saker. Du vet, som när man går från det där att man har varit väldigt fattig och rest väldigt spartan som jag har gjort. För jag har ju alltid älskat att resa. Oavsett om jag har haft pengar eller inte så har det varit det bästa. Men att jag fortfarande uppskattar nu det här med att kunna flyga, att jag kan flyga business, att jag kan bo på fina hotell. Jag uppskattar det så mycket. Det är inte självklart för mig och det är inte vardag. Utan jag blir fortfarande som ett barn på julafton när jag kommer till ett fint hotellrum. Jag går runt och tittar på allt och tar bilder på allt och säger till barnen så här: nej, nu står ni och väntar i hallen. Stå där, lägg inga grejer någonstans. Jag ska ta bild på allting. Och jag njuter verkligen. Och så här, och titta, här fick man en liten chokladbit på kudden. Så blir jag alldeles lycklig över sådana saker. Eller flyga business, det är det absolut bästa jag vet. Alltså jag ser nästan fram emot det mer än att komma fram till platsen som man ska vara på. Att
jag har aldrig flygit business i hela mitt liv.
Men Lovisa, det borde du unna dig själv. Det borde du ge dig själv i present. För att det är magiskt. Det är magiskt. Du vet, man får den här menyn. Och det är förrätt. Och man kan välja olika varmrätter. Och man kan plocka från en dessertvagn. Och man får dricka olika viner till allt. Och det är en massa filmer man kan titta på i lugn och ro. Och så bäddar man ner sig. Så får man sin lilla necessär. Så man går in på toaletten. Och, nej men, jag älskar det så mycket. Jag vet inte varför, men det är något sjukt som jag har. Att det är liksom höjden av, det är höjden av lyx för mig att få flyga business. Jag njuter. Ja, så jag är glad för att jag fortfarande kan uppskatta det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Tillbaka till träningspoddens ämne. Nu var ju faktiskt ingången det här med att sova på luftmadrass som jag då inte ska göra i helgen, som jag är väldigt nöjd med. Men jag läste en artikel och den är gammal. Den har 2 år på nacken. Men den spinner vidare lite grann på det temat som vi hade i förra veckans avsnitt av träningspodden. Nämligen när vi pratade om det här med kicken. Och vi kom in på det här med inflation. Alltså när man har klarat en sak och man får en enorm kick av det. Och sen så, okej, men nästa gång. Vad händer? Hur mycket mer måste man göra för att få samma typ av kick?
Mm.
Och vi har ju pratat en hel del om ultralöpning i träningspodden. Du har inte gjort någonting som är längre än maraton än, eller hur?
Nej, precis.
Det kommer hända.
Ja. Jag vet inte om jag någonsin ens kommer kunna springa maraton igen, men sånt får det vara så. Jag hade ju gjort det om jag hade kunnat, såklart.
Jag har ju gjort några ultradistanser. Man brukar väl säga typ att allting som är längre än ett maraton, då är det ultra. Och mitt längsta, det är Ultravasan som 90 kilometer. Och vi pratade mycket om Clara Henry för några månader sedan när hon gjorde sin enormt knasiga Djurgården runtlöpning.
Mm.
När hon körde sina varv på varv på varv med start. Hur ofta startade hon?
Hon startade ju varje heltimme.
Varje heltimme, ja. Mm. Väldigt knasig. Men det här är ett magasin som heter Trail Runner Magazine. Och det roliga är att själva rubriken på den här artikeln slash krönikan, det är den här You don't have to run ultras. Så det är så här rolig ingång. Alltså, typ berätta för människor som springer ultra att de inte behöver springa ultra för att alla duger som de är. Och han för ett resonemang om att då lopp och ultradistanser har exploderat i popularitet de senaste åren. Åtminstone baserat på sociala medier och löpartidningsomslag och så vidare. Och ofta så verkar det som att ultra är för traillöpning, vad maraton är för väg, road racing. Då så skriver han på engelska: expected to be the ultimate goal of the process when someone starts. People seem to love ultras like Sean Parker loves money in the social network. Det är den här dokumentären på Netflix. Den var ju som var på tapeten för några år sedan.
Ja.
10 miles isn't cool. You know what's cool? 100 miles. Så det här är så intressant. Men han för då ett resonemang kring self-worth kopplat till vilka distanser som du springer. Och han menar själv på då, eftersom han springer väldigt mycket med sin hund. Och trots att hans hund då är 49 år i hundår, så har hunden aldrig ont, blir aldrig skadad. Medan han som typ är 30-någonting, han har så ont på jättemånga ställen. Och han har trasiga diskar här och där. Och han skulle egentligen bara vilja lägga sig ner och sova för att han har så ont i kroppen. Men det är ju intressant. Just det här resonemanget om att sträva hela tiden mer och hur den här normen då för honom och hans ultrakompisgäng, som väldigt många av de här, och det är fortfarande aktuellt och relevant, har blivit inspirerade av Born to Run. Kommer du ihåg när den här boken var ju den stora snackisen? Och hur många som blev inspirerade till att springa så där enormt långt, men också springa väldigt spartanskt och minimalistiskt. Att inte krångla till det så mycket. Och om man jämför då ultraindustrin idag, allt ifrån skor, klocka, ryggsäck, pannlampa, kanske alla kosttillskott som man behöver om man ska springa så där långt, till loppindustrin, betala anmälningsavgift för att få springa långt med nummerlapp, boende, kepsar, you name it. Till och med såna här antiskav roll-on som ju jag gillar och använder. Alltså som en deodorant där man lägger på huden så att man inte ska få skav mellan låren. Och det där säger ju ganska mycket om hur allting tas till sin spets. Och han ville så här backa lite grann. Och det här har vi ju sett senaste halvåret, året, människor som har legat i fronten för ett väldigt starkt ämne. Man har varit väldigt aktivistisk, man har liksom stått med knuten näve och haft slagkraftiga citat och budskap och insamlingslistor och så vidare. Men att han nu så här backar från sin ultranorm och hur han har rekommenderat väldigt, alltså typ alla kan springa ultra, alla borde prova och liknande, till att a 5k run in the park is as good as 100 miles ultra. Och det är ju så intressant när människor går igenom såna där faser att man blir så helt såld på ett koncept och man predikar det enormt starkt och sen så gör man en artikel / krönika där man så här backar från allting man har sagt och menar på att 5K in the park det är liksom minst lika bra som ultra. Vad tänker du om det här, Jessica?
Nej, men jag tänker väl att det går trender i allt någonstans, och trenden de senaste 10 åren kanske har ju varit att man gärna ska utmana sig själv och göra saker som man inte tror man klarar. Alltså, för kanske 15 år sedan så var det ju bara en liten skara som sprang maraton. Alltså det var ju lite grann löpardårar, om man säger. Som man kunde se när de var ute och tränade. Och det var liksom en speciell sorts människor som sprang så pass långa lopp då. Och nu är det ju nästan mainstream att springa maraton. Alltså det låter ju helt sjukt att säga, men det är ju väldigt många som gör det som man aldrig hade sett framför sig skulle göra det. Och folk som aldrig har tränat kan ju få för sig att jag ska springa ett maraton, det är mitt mål. Och så tränar man i 10 månader och så gör man det. Så att det har ju blivit ganska vanligt att man ska utmana sig, och då har det blivit så att maraton, för de som har gjort det då räcker inte det, utan då ska man utmana sig ännu mer. Och jag gillar ju i och för sig det här med att man ska utmana sig själv, men jag tror att pendeln håller på att svänga lite, att nu håller vi på att gå tillbaka till någon slags, att det räcker med att mysträna, att det inte behöver, hela tiden behöver vara en prestation eller en utmaning. Men jag tror ju att människan håller sig på tå om man utmanar sig. Så att jag gillar ju samtidigt det. Men kanske har det gått till att det har blivit lite för extremt. För jag tror inte att ultralopp är för alla. Jag tror att vissa har förutsättningarna att göra det. Väldigt många har det inte. Och då kan det ju till och med vara dåligt för kroppen att pyssla med de grejerna. Men jag kan ändå tycka att det är något sympatiskt med den där krönikan, att man kanske inte behöver slå knut på sig själv hela tiden. Alla kan inte bestiga Mount Everest, så är det bara. Även om man tycker att det är roligt att utmana sig. Jag är den första som rekommenderar äventyr. Jag älskar ju äventyr. Det är ju det absolut bästa jag vet. Men ja, jag är nog både lite bu och bä till det du precis berättade.
Om man jämför då, både du och jag som ju älskar USA på många sätt. Mm. Och du drömmer ju om ditt beachhus.
Ja, senast i morse satt jag och fantiserade om hur det ska bli när jag flyttar till Santa Monica. För att jag såg en annan tjej på Instagram som har bott i Santa Monica i 10 år. Och jag bläddrade igenom hela hennes Instagram och var bara, nej, jag ska dit. Jag ska bo där en dag. Jag vill verkligen bo där en dag. Så senast i morse var jag där.
Men om man tittar på hur kommunikationen går kring träning och kropp och den här själsliga resan som ju många gör i och med en träningssatsning. Alltså det finns ju såna påståenden typ show up for yourself. Alltså att det är för din egen skull du gör det här, men du måste steppa upp för din egen skull, för dig. Alltså att det här är en skyldighet till dig själv nästan. Mm. I USA pratar man ju väldigt mycket om att hitta sin inre potential, att plocka fram sina divine goddess-krafter och liknande. Och mycket handlar om det här med att skala av, öppna upp bröstkorgen, hänge sig, dedikera sig, the lifestyle. Att man går mycket mer på de här spetsiga värdena, medan i Sverige när man pratar om marknad, alltså när man tittar på marknadsföring av träning eller hur människor kommunicerar kring träning i sociala medier eller tidningar, artiklar och liknande, så är det ju väldigt mycket mainstream. Inte sticka ut för mycket. Du är ju en av få, om man tittar på så här kändisar, som faktiskt lyfter fram hur din prestationsinriktade träning faktiskt kompletterar ditt liv och också kanske en framgångsfaktor till varför du har lyckats nå dit och har gjort yrkesmässigt och så vidare. Men det är ju få som sticker ut hakan när det handlar om den här själsliga och mentala resan som det innebär att träna 5 gånger i veckan, att ta morgonpromenad 1 timme varje dag, att hålla på med matlådor, att lägga upp massa grönsaker på tallriken först innan man börjar lägga på vanliga maten. I USA har vi ett mycket större utbrett koncept där man pratar om cheat days, alltså det är dagen man får fuska och äta lite extra onyttigt. I Sverige, om någon lägger ut och använder begreppet cheat day, då är det ju antingen någon som tävlar i fitness eller någon som kommer bli knäppt på näsan, att vad sänder ut för signaler som lyfter fram att det skulle vara synd eller fuska att unna sig det här extra eller excesserna. Känner du igen det här? Du har ju ändå liksom på något sätt gått i bräschen för hur prestationsinriktad träning faktiskt är en själslig resa och att det handlar om att varje dag finnas där för sig själv.
Ja, jag tycker ju heller inte att man ska behöva skämmas för att man vill prestera och har prestationsbaserade mål och att det kanske då krävs vissa uppoffringar för att nå dit. Till exempel, jag har en kompis som jag sprang maraton med när det begav sig. Och hon är väldigt öppen då med sina... Ja, men, som när hon skulle börja springa långt och sen göra det igen när vi gjorde en omsatsning något år senare, då var hon väldigt öppen inför alla så här, nu ska jag springa maraton igen. Först måste jag gå ner 10 kilo för att min kropp pallar inte att springa maraton om inte jag går ner 10 kilo. Så var hon väldigt öppen med hur hon gjorde för att göra det, hur sträng hon var mot sig själv och bla bla bla. Och jag tyckte det var så uppfriskande någonstans i ett samhälle där man inte får komma in på de sakerna eller vara öppen med de sakerna. Det var bara ett konstaterande så här, för att jag ska kunna prestera så måste jag göra det här och då gör jag så här. Jag gillade det. Jag tror att vi går ändå, jag hoppas det, att vi håller på att gå tillbaka till att man får jag vet inte, att man inte behöver hela tiden ta ansvar för att man kan trigga någon, att det kan påverka någon på något sätt, att man skickar ut signaler, att vad är det här för budskap? För att vi är ju alla först och främst bara oss själva. Och vi måste ju få leva våra egna liv som vi vill. Vi måste ju få lov att prestera hur mycket vi vill, vi måste få lov att... Jag vet inte. Man kan inte bara hela tiden ta hänsyn till alla andra hela tiden. Jag är jättetrött på det. Jag är jättetrött på att varje gång man ska lägga ut något på socialt medier så ska man behöva tänka på vem kan ta illa upp, vem kan bli provocerad, vem kan det här trigga, bla bla bla. Varför då? Alla får ta ansvar för sig själv. Jag hoppas att vi är lite grann på väg tillbaka till det igen och att det inte är... kränkhets-VM som man hela tiden ska behöva ta hänsyn till. Ja, men det har ju blivit lite det, VM i kränkthet. Vem kan bli mest kränkt och för vilka grejer kan man bli kränkt? Och, ja, jag vet inte, jag är trött på det i alla fall.
Men semesterkilon är väl ett ganska så bra exempel på sånt. Om man tänker sig att personer på Facebook eller Instagram, man lägger ut jättemycket och delar med sig av hur fantastisk sommar man har under tiden. Och det kanske börjar redan i slutet på maj, att man så här liksom lever sig in i solen, vårvärmen. Gud, det känns redan som att det är juli, att det är alkohol, lyxiga middagar. Och så vidare. Och så fortsätter man dela med sig av det under sommaren. Och sen så i augusti, då börjar man längta lite grann efter rutiner. Och sen kommer man hem och sen så ställer man sig på vågen. Och samma människor kan ju då på riktigt, och där, jag ska inte lägga någon värdering, så jag gör inte det här ironiskt eller sarkastiskt. Men då lägger de upp en bild där de fotar vågen. Och också sin första nyttiga frukost då efter den här semestern, nu då i slutet på augusti, där så här, nu blir det hårda tag, det har varit alldeles för lyxigt och frisläppt under sommaren, tillbaka till rutiner. Och så kommer det några timmar senare också en bild på en grön smoothie och så vidare. Och jag tycker att det är så fascinerande att titta på det från sidan. Och de allra flesta människor går faktiskt upp i vikt under sommaren. Jag har gjort det. Nu har ju du, tjej Jessica, nu pratade ju du redan förra veckan om att när du uteslöt alla sockerkällor och alkohol och dessutom jobbade mycket men inte tränade, så hade du gått ner i vikt. Men du kanske hade haft en period tidigare under sommaren där det var åt andra hållet.
Mm.
Men det jag tror det handlar mycket om, det är hur mycket värdering man lägger i sitt, det som han använder i artikeln, och det här self-worth. För att om jag då går upp några kilon under den här sommaren, ett, jag tycker inte att jag duger mindre nu än vad jag gjorde med några kilo färre. Två, jag vet exakt varför. Jag kan välja ut 20 måltider under sommaren som tillsammans har utgjort det här kaloriöverskottet som har gjort att det blivit så. Jag vet ju vilka frukostar som inte är källan liksom. Och jag vet också hur jag ska bete mig i mina vanliga rutiner som sen blir då slutet på augusti och framåt, för att den skulle, de här extra kilorna som kanske inte är det som jag har resten av året, faktiskt ska minska. Men att man inte lägga särskilt mycket värdering i sitt eget värde. Vad dåliga var som gick upp i vikt under sommaren. Mm. Jag som hade tänkt att den här sommaren så skulle jag leva nyttigt, träna mycket och äta mycket sallader och ta mina promenader. Och så blir man besviken på sig själv efter sommaren för att man inte gjorde det. Men samtidigt så har man ju njutit jättemycket under sommaren.
Ja.
Och det kommer med ett pris. Och priset kanske blev några fler kilon på vågen, men de kanske inte syns i spegeln.
Nej. Nej, men precis. Och det som jag också har upptäckt då den här sommaren, när jag precis som du var inne på, först la på mig lite semesterkilon och sen gick ner dem igen på 3 veckor, det är att det är jättelätt om man bara bestämmer sig. Så att man, precis som du säger, ens eget värde är ju absolut oförändrat. Det spelar ju absolut ingen roll. Och förmodligen är det ingen annan som lägger märke till det än du själv, att byxorna inte riktigt går att knäppa efter sommaren. Och tre, som vi pratade om förra veckan, bestäm dig. Jag är jätteglad för att jag insåg att bara man bestämmer sig och gör det man har bestämt sig för, så är man liksom tillbaka on track igen. Vilket var en superbra insikt för mig. För att jag hamnar ju lätt i det här, det spelar ingen roll vad jag gör, det spelar ingen roll vad jag gör. Nu är det liksom, klimakteriet närmar sig och nu går man upp i vikt ändå. Men det spelar visst roll vad man gör. Bara man bestämmer sig och håller det. För det är ju det där som jag är väldigt dålig på, och många säkert med mig, att hålla i saker. Att jag börjar på nya saker hela tiden. Så bara, nu ska jag testa det här. Nej, men nu ska jag testa det här. Det här kanske funkar. Och så håller jag på med det en vecka, märker ingen skillnad. Och så slutar jag med det och så börjar jag med något annat. Bara man bestämmer sig för något och håller i det ett tag och ger sig själv chansen, så får man oftast rätsida på det. Och det, jag kan tycka att det är lite tröttsamt att man under en lång tid inte har fått prata om att man faktiskt inte alltid är bekväm med att man har lagt på sig några myskilon. Man behöver inte vara bekväm med det. Alltså även om det har inget med ens värde att göra, man är värd lika mycket, men man behöver inte vara bekväm med det, och det borde vara okej att få känna att man vill göra sig av med de där myskilorna igen. Det kan jag sakna lite grann, att man får ens prata om. Förstår du hur jag menar?
Men samtidigt så är det väl... Visst är det Camilla Läckberg som använder det här uttrycket att hennes sociala medier är som hennes vardagsrum. Mm. Och det är inte vem som helst som får komma in i hennes vardagsrum. För hon har ju en ganska så hårda egna regler för vem som, alltså vilka kommentarer som hon låter ligga kvar. Hon kan radera, hon kan blocka, hon kan bemöta. Hon har ju, apropå Eva Röse där, så har hon ju oerhört skinn på näsan i, i sina sociala medier. Men är det inte också skillnad på vad du sitter och pratar om i ditt vardagsrum och vad du skriver på sociala medier?
Jo, eller hur tänker du?
Ja, men alltså att jag kan ju sitta och prata med mina kompisar hemma om saker som jag inte skulle lägga ut för allmänheten på sociala medier. Jag brukar alltid tänka, hade jag kunnat prata om det här på Nyhetsmorgon eller i morgonstudion på SVT på det här sättet? Nej, det skulle jag nog inte kunna göra. Nej, men då lägger inte jag ut det på mina sociala medier. Då kan jag hålla det i ett betydligt mer begränsat format. Medan du är ju mer... Du har kanske inte riktigt det filtret, eller du vill inte ha det filtret. Jag tänker mycket så här, även om det bara är min lilla Instagram, som ju, jag har väl typ hälften så många följare som du, så tänker jag ändå att det är miljonpubliken.
Mm. Jag fattar precis vad du menar, men vet du vad, det är det här som är lite tråkigt, att man ska behöva vara en person privat och en annan utåt. Jag tycker ju inte om det. Jag tycker att det känns oärligt någonstans. Men de allra flesta av oss är ju det. Men just eftersom vi vet att de allra flesta av oss är det, varför håller vi då på? Det är ju för att... jag vet inte. För att samhället har blivit så hårt och man blir väldigt hårt dömd om man inte håller sig precis inom det som är rätt att tycka och tänka och göra. Och då passar vi alla in i det, och då blir det ju ännu värre. Då blir ju alla de där olikheterna ännu mindre okej. Eller olika åsikter, eller... Jag vet inte, jag tycker det är tråkigt att man måste verkligen separera på sin privata person och sin offentliga. Det är trist.
Men ett bra exempel faktiskt, som där det blir jättetydligt för mig som coach. Om jag har en vän som... kommer till mig med frustration och berättar att jag har gått upp i vikt, det beror på det här och det här. Det kan vara allt då från jättejobbigt på jobbet till en relation som inte fungerar till helt enkelt hemmaarbete och inga rutiner överhuvudtaget, allting bara flyter ihop. Mm. Och så berättar de att de har försökt, och det är ofta det här, jag har försökt. Och så ofta är det då att det kommer gå ner i vikt. Men det går inte. Ofta så kan det till och med vara så att de har gått upp lite i vikt, trots att man har försökt. Och då kan ju jag som vän, men de kommer ju ändå till mig för att jag är duktig på det här ämnet, på det här området och min liksom coachroll, min coachexpertis. Mm. Och då kan jag ju liksom ställa ganska så öppna frågor där jag vill veta hur mycket de har försökt. För just det är ju inte själva försöken som leder någonstans, utan det är ju arbetet. Ja, men hur mycket vardagsmotion har du gått? Hur har dina vanliga matdagar sett ut? Hur mycket styrketräning och konditionsträning har du utfört? Och har man inte någon egen översikt över det här? Om det är så att det är 3 månader och man kanske har kört en 7, 8, 9 träningspass. Man kanske går 12 000 steg ibland, men ofta så kanske man ligger på 3-4 000 steg. Man kanske inte alls har koll på hur många dagar i veckan som man har de här excesserna som ju ofta som innebär att det blir ett överskott i energiintag. Då kan jag ju säga, ja, du kanske har försökt, men du har ju inte gjort tillräckligt. det är för lite. Det kanske har försöket kanske har pågått under väldigt lång tid, men det är inte tillräckligt. Och då kan jag som vän säga, har du verkligen gjort ditt bästa? Har du ansträngt dig så pass till den milda grad att du känner att jag har gjort allt jag kan? Mm. Det är ju aldrig någon som svarar ja.
Nej.
Det har ju inte hänt än. Men som coach, om någon liksom betalar mig eller någon av mina kollegor, som till exempel online-coachning där det är mycket i skrift, då kan det ju vara en jättefrustration över att man inte har lyckats med det som var uppsatt, de här målen. Man kanske har ett träningsprogram med 3 pass i veckan som man ska utföra under 3 månader. Men har man bara kört det programmet 7-8 gånger, ja, men då är det inte tillräckligt. Och har man bestämt att så här ska det se ut med mellanmålen, dina frukostar bör ungefär se ut så här, du har absolut utrymme till lyxiga middagar, men det kanske kan vara 2 gånger i veckan.
Mm.
Och sen så lyckas man ändå inte hålla det. Ja, men då har man ju inte gjort sitt bästa. Man kanske har försökt jättemycket. Man kanske har kämpat och ansträngt sig, men det har inte varit tillräckligt. Och sen finns det andra människor som de här då har som kompisar, kollegor, eller de läser artiklar på nätet eller kändisar som berättar att de har gått ner 14 kilo och så vidare. Och då tänker de, men varför kunde de göra det så himla lätt, snabbt, enkelt, utan ansträngning? Ja, men de kanske har ett annat utgångsläge. Det är oftast svårare att gå ner 3 kilo för någon som är normalviktig och hyfsat vältränad än för den personen som bär på en jättestor övervikt och bara behöver göra en liten korrigering. Men det är just det här med att försöka. Man har försökt, man har provat, men man har inte gjort tillräckligt, man har inte gjort sitt bästa. Och det är ju det som är så här, att man måste antagligen anstränga sig mer. Man måste göra mer.
Mm.
Men det är ju jättekänsligt att säga det till den här personen. Det här är inte good enough. För good enough, det har ju vi pratat jättemycket om. Så här, men vad är good enough i ett träningspass? Vad är good enough i en hel matdag om man skulle fota allting man stoppar i munnen? Ja, men det är ju så subjektivt. Det är ju så relativt. Good enough för mig, det är kanske inte good enough för dig. Eller för någon annan. Och då måste man titta på, men vad är good enough för den här individen? Good enough är en jätteskön känsla, men inte om man vill göra den här stora viktresan eller den stora träningsresan. Då kanske good enough inte räcker, och så blir man jättefrustrerad, för man har ju försökt jättemycket, men man har inte gjort något.
Nej, exakt. Det är väldigt bra uttryckt faktiskt. Och det är också, jag tycker det är intressant med när vi bara sitter och bubbar så här som vi gör nu, att ibland så säger vi emot oss själva, ibland tycker vi diametralt motsatt vad vi tyckte kanske förra avsnittet. Men det handlar ju om att ingen människa är endimensionell. Att man kan tycka en sak, men man kan också tycka å andra sidan. Alltså man behöver inte heller vara helt svart eller vit. Det hoppas jag också att samhället liksom går bort ifrån. Att man måste välja en sida. Antingen tycker du så, eller så tycker du så. Antingen så är du med mig, eller så är du emot mig. Det behöver inte vara så. Utan man kan tycka, ja jag tycker så, men å andra sidan så tycker jag också lite så. Det tycker jag är viktigt som människa, att man tillåter sig.
Men veckans tips då?
Mm.
Om vi ska välja ut. Ja, men det är att innan en person ger upp, eller innan man nu drar igång, för väldigt många vill ju dra igång nu med tillbaka till rutiner, styra upp, bra frukostar, träning flera gånger i veckan, vara utomhus varje dag. Om förra veckans tips var att bestämma sig, att du måste bestämma dig, då är ju det andra veckans tips liksom för andra veckan när man har bestämt sig, det måste ju vara att anstränga sig. Att det faktiskt inte räcker med att göra lite här, lite där, lite halvdant, hoppa runt, utan att faktiskt göra sitt bästa. Och vi har ju pratat jättemycket om 16 Weeks of Hell och Biggest Loser och de här delarna. Men om det är någonting, liksom den stora credden, för det finns ju fördelar och nackdelar med alla typer av system och stora koncept, det är ju att man gör arbetet. Och det är klart att det kan kännas frustrerande om det inte händer någonting direkt. Men du måste göra arbetet hela tiden. Om du har förväntningarna på att det ska hända någonting amazing som faktiskt liksom blir en före- och efterbild där man ser skillnad på vilken som är före och vilken som är efterbilden. Och då kan det vara jättebra att faktiskt sätta sig och skriva ner vad man gör. Att man håller koll på hur många steg man tar varje dag. Man kanske inte måste pricka ett stegmål varje dag, men i genomsnitt på en vecka. Att man faktiskt varje dag går igenom så här, ja, men här är mina måltider, de här måltiderna ska jag äta och de här måltiderna har jag ätit. Det är ju ingenting man ska hålla på med fram till jul, men man måste liksom ha fokus på görandet, på den medvetna handlingen. Och när det handlar om träning, det som vi ofta pratar om, skriv träningsdagbok. För att om 3 månader, när man är besviken över att det inte hänt någonting, då vill du ha ett underlag att kunna gå tillbaka till och faktiskt titta. Hur många träningspass har jag kört? Vilka övningar har jag kört? Vilket pulsintervall eller intensitet har mina konditionspass varit i? För det är väldigt svårt att kunna utvärdera någonting som du inte har skrivit ner eller har loggat på något sätt. Så vill man kunna utvärdera bakåt i tiden, då måste man göra något form av underlag under tiden. Och då kanske motivationen till det här görandet faktiskt ökar. Det blir ett långt veckans tips, men jag tror på det här.
Jag tycker det låter jättebra. Och innan vi avslutar den här veckan så vill jag bara tala om att just idag mår jag piss. Och det är återigen, kommer du ihåg Lovisa, att jag var ju inne på akuten med, för att jag trodde jag hade blodproppar efter jag tog första vaccinsprutan.
När vi hade ett temaavsnitt som nästan uteslutande handlade om dödsångest.
Ja, det var fruktansvärt. Fruktansvärt.
Jag typ grät.
Ja, och då var jag så rädd efter det, så jag var ju så här, men vågar jag ens ta andra spruta? Jag vet inte om jag vågar, men sen var det precis som att föda barn, att jag glömde bort det, för sen mådde jag bra och mådde toppen liksom, och bara, men klart jag ska ta andra spruta nu. Så skulle jag egentligen ha gjort det precis innan OS, och nu är jag så glad att jag inte gjorde det, för jag skulle ha tagit det, tror jag, dagen innan vi skulle börja sända, men då kände jag så här, men tänk om jag blir lite trött, det kanske är onödigt, jag tar den efter. Så tog jag den här veckan då som jag har varit ledig istället då, innan jag nu ska börja jobba igen med Superstars. Och blev så dålig igen. Det är fruktansvärt märklig känsla, för att man får ont, eller jag fick ont och har fortfarande i varenda muskel i kroppen. Det går inte att beskriva. Det är som träningsverk fast inte riktigt, för att det gör ont på ett annat sätt, men det gör ont i varenda muskel, ont i varenda led, så att jag har inte kunnat sova på nätterna ens, för att när jag ligger och ska sova är det som att allting gör ont. Det gör ont när kroppen tar i lakanet, i täcket. Allt har bara gjort ont. Och så trött så att igår somnade jag vid middagen. Alltså verkligen, jag satt vid middagen och bara kände att jag kan inte hålla ögonen öppna och nickade till. Hur kan man somna
som
mitt i
Sam, 1 år gammal.
Ja, du vet, som en bebis som nickar till och bara plötsligt hamnar med ansiktet i tallriken och all mat flyger åt alla håll. Så var det. Jag somnade så att mina familjemedlemmar bara, mamma, du sover. Jag bara, jag är vaken. Nej, och bara legat och sovit och varit helt utslagen. Men jag vet att det kommer gå över, så att jag håller ut och är ändå glad att nu är jag färdig med vaccinet. Tack gode Gud. Och sen kan jag komma igång och träna igen och ja, det kommer kännas skönt.
Och jag hoppas att jag ska få min andra spruta nästkommande vecka. Och jag är så lycklig och glad. Och jag har sån tilltro, knock on wood, till att kommande 12 månader, eftersom mitt år börjar nu om typ 10 dagar, det är nu vänder det. Nu blir det ett bra år. 12 månader framöver. Nu kommer vi få allt det som vi har avstått ifrån. Det som vi har offrat, det som vi har fått liksom tråckla oss igenom. Nu kommer det komma som en fin våg över oss. Jag klarar inte av, jag kan inte fokusera på klimatrapporter, politiska oroligheter, krig. jag måste liksom hålla det på ett utanför synfältet för att kunna fokusera på det positiva, det salutogena, att må bra, att känna sig glad, hyfsat varje dag. Det är liksom, det är det jag kommer hålla mig i när jag tar min andra spruta.
Ja, det är, hoppet finns ju nu att pandemihelvetet är över snart, för jag orkar inte mer pandemi. Jag är så trött på det. Jävla skitpandemi. Så nu har jag i alla fall gjort mitt för att bidra till att den tar slut. Och då får jag väl leva med att jag mår piss i några dagar. Det får gå.
It's worth it.
Det är värt det. Och det är ju inte lika jävligt som det var när jag faktiskt hade corona. Det var ju 100 gånger värre. Så man får tänka så. Om man får, man får corona i miniformat i någon dag, det kan man leva med. Men att råka ut för den där skiten igen, det vill man inte. Nej. 17.
Nästa vecka så blir det ett avsnitt från Gotland, för då är du där med alla avdankade föredettingar. Du är kanske den som är mest aktuell i det där gänget. Det ska bli spännande.
Det är ett bra gäng.
Kanske är det då officiellt vilka elitidrottare det är som du kommer hänga med. Det ska bli kul att höra.
Mm. Det blir spännande, Lovisa. Och ja, Vi snackar vidare om ditten och dutten nästa vecka helt enkelt. Vi får se vad det blir. Men från Gotland kommer jag att sända och du är hemifrån Stockholm.
Jajamän. Och jag har inte sovit på liggunderlag när vi hörs nästa gång.
Det är bra för din kropp, för den hade inte mått bra av det. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi älskar det och vi älskar er. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram.
Hej då!
Produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.